har ju, som vi hörde inledningsvis, precis firat påsk. Jesus överlämnades i maktens händer. Han korsfästes, dog och begravdes i en lånad grav. Men den där döden som går runt och sväljer alla människor gjorde ett misstag. Genom att svälja livets herre blev döden själv svald. Jesus uppstod på den tredje dagen och så inleddes den yttersta tiden. En ny mänsklighet, den nya skapelsen, allt liksom förändrades den där påskdagsmorgonen. Gud är ofärde och det påminns vi om lite en sån här vecka, va? Ni vet vad som hände. Först kom våren och sen kom något annat. Det bara vräkte in en massa snö och vintern liksom försöker bita sig fast och täcker allt liv med köld och med väta. Men vi vet ju innerst inne att den där vintern är dödsdömd. Den har inte en chans. Våren, livet, solen, värmen kommer att smälta all frost. Och det där är självaste budskapet från påsken. Livets herre har, trots vad du kanske är med om av komplexitet och till och med lidande, omintetgjort dödens krafter och makter. Och därför firar vi gudstjänst varje vecka på uppståndelsedagen. Vi påminner oss om att vintern inte har en chans. När Jesus har uppstått så möter han lärjungarna vid flertal tillfällen och så påminner han om det som han redan har undervisat. Anden kommer och det är en god sak att det ska hända. Anden ska först och främst föda den kristna kyrkan till liv på pingstdagen och sedan vara dess hjälpare, dess stöttare, advokat, vägledare och utrustare. Skaparen av himmel och jord som själv står utanför tiden väljer framåt pingst så småningom nu då, va? På ett särskilt sätt att flytta in i den troende gemenskapen. Och det står alla fylldes av helig ande. Så skriver Lukas om pingstdagens händelser i apostlärningarna. Människan är inte ensam utan Gud flyttar in i individen och kanske på ett alldeles särskilt sätt också i gemenskapen. Anden är hjälparen, försvararen och den som uppenbarar Jesus för oss. Det är anden som hjälper oss att tro. Det är anden som hjälper oss att be, att tjäna Gud, att vittna. Det är anden som hjälper oss att följa Jesus. Anden skänker också nådegåvor, himmelens kraft liksom, rakt in i vanligt folk så att vi kan fullborda missionsuppdraget. Allt det där har med anden att göra. Det finns en ganska ny podcast, den kanske funnits något år, som heter Sökarna, där journalisten Erik Schüldt intervjuar lite olika personer. Och för ett tag sedan intervjuade han Peter Halldorf. Och då sa Peter så här om anden. Jag tyckte det var så bra, så jag plockar med det idag. Anden är den som gör skillnaden mellan en tänkt Gud och en verklig Gud. Som ger liv och verklighet åt orden och åt formerna. Utan den helige ande blir liturgin besvärjelse. Utan den helige ande så är Jesus bara en historisk person. Så är Gud långt borta. Så är kyrkan bara en organisation. Så blir kristet handlande bara en slavmoral. Anden gör all skillnad i världen. Slutcitat. I den här serien, som ju då sträcker sig till strax före pingst, som jag sa inledningsvis här, så vill vi tala om anden och andens verksamhet genom en rad verb som beskriver vad anden hjälper oss med. Och dagens verb är se. Anden hjälper oss att se. Och frågan är då, vad är det vi får mer konkret hjälp med? Andens eld stannar som sagt på alla de församlade på pingstdagen. Och elden från himlen gör oss både seende och renade på samma gång. Så jag ska säga någonting om ljuset som upplyser. Och så småningom ska jag säga någonting om den renande elden. Det är liksom de två krokar som vi hänger upp det här på. Först då, ljuset som upplyser. För att kunna gå Guds väg så behöver vi urskiljning och vi behöver klarsyn. Jag tror att alla här inne är med på att det kan bitvis vara ganska snårigt det här med att följa Jesus. Vi bor och lever och rör oss mitt i en värld som absolut inte är generellt sett intresserad av Jesu vilja. Och man behöver ett visst mått, eller ett ganska stort mått, av ljus för att kunna följa och veta vad Gud vill. Och anden är med och kastar ljus över vad vi äger. Över hoppet i Jesus. Låt oss läsa en text i Efesiebrevet. Det är Paulus som skriver i Efesiebrevet. Och ifrån kapitel 1 och vers 17 så står det så här. Jag ber att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens fader, ska ge er en vishetens och uppenbarelsens ande som låter er få kunskap om honom. Bara by the way, ser ni att hela treenigheten är med i en enda vers? Jesu Kristi Gud och Fader ber jag om anden. Må han ge ert inre öga ljus så att ni kan se vilket hopp han har kallat oss till. Vilket rikt och härligt arv han ger oss bland de heliga. Hur väldig hans styrka är för oss som tror. Samma oerhörda kraft som han med sin makt lät verka i Kristus när han uppväckte honom från de döda och satte honom på sin högra sida i himlen. En vishetens och uppenbarelsens ande. Varför då? Varför behöver både de kristna i Efesos och de kristna i Linköping en vishetens och uppenbarelsens ande? Jo, därför att det är enda möjligheten för oss att lära känna den treenige guden. Det är som att budskapet eller liksom verkligheterna som har med den treenige guden att göra, de är platta om inte vishetens och uppenbarelsens ande liksom drar ut det här ur kyrkans historia och ur den bibliska berättelsen så att det där blir verkligt för oss. Anden är med och gör det. Han ger vårt inre öga ljus. Det där är ingen dum bön. Ta med dig den hem. Man kan be anden om ett ljus för sitt inre öga så att man förstår, inte förstår som i räknar ut, men erfar att Gud är på riktigt och att han har med mig att göra. Förra helgen hade vi besök av vårt barnbarn Hugo och då gick vi på 3D-film. Kolla här, får ni se. Snygga, va? Man är ju så klädsam med de där brillorna. Och jag gillar den här bilden av 3D-glasögon. Anden funkar lite som ett par 3D-glasögon. Om du är med på den ganska begränsade bilden. Istället för, har ni provat att titta på en sån här film utan dem? Det blir helt blurry liksom. Det går inte att se någonting. Och så tar man på sig dem där. Och så plötsligt, vi såg på en film om rymden. Och så plötsligt så är det som att man kan, både Hugo och jag satt och räckte ut handen så här, för det känns som att man kan ta på de här stjärnevärdarna för att de kommer emot en så här, va? Det är vad som händer när anden ger vårt inre öga ljus. Vi dras in i berättelsen och istället för en platt berättelse långt bort så kommer den att börja handla om oss. Anden drar oss in i Jesus berättelsen. Det blir vårt hopp. Livet blir vårt liv. Också vi tar plats bland Jesu lärjungar. Bibelordet får liv genom anden. Och utan anden så är texten liksom stum. Varje gång du är med om det där, du vet, när du läser en bibeltext, då är det bara, wow, vad händer nu? Nu kommer ju det här att börja handla om mig. Du har läst samma text massvis med gånger och så plötsligt så liksom kryper den upp ur sidan. Det är anden. Det är anden som drar in dig i berättelsen. Anden ger ditt inre öga ljus så att det här börjar handla om dig och mig. Därför är det ingen dum bön när jag öppnar Bibeln att be anden hjälpa mig med bibelläsningen. Det är inte kunskapsinhämtande på det sätt som det är i andra böcker riktigt. Utan det här handlar om något annat. Livets Herre önskar ett möte med dig och mig när vi öppnar den här boken. Och en god bön kan vara anden, alltså helig ande, öppna det här ordet för mig. Ge mitt inre öga ljus. Jag vill att det här handlar om mig nu. Vad försöker du säga till mig? När anden upplyser handlar det också om vår vandring. Vad är det för krafter när jag vandrar mitt liv tillsammans med alla er som kristen lärjunge? Vad är det för krafter som vill dra mig mot Jesus? Och vad är det för krafter i mitt liv och runt omkring mig som försöker dra mig bort från Jesus? Hur kan jag få syn på dem? Också här blir andens blick grejen. Anden vill hjälpa mig att urskilja. Anden vill hjälpa mig att genomskåda. Och anden vill ibland hjälpa mig att liksom så här, grunda mig eller liksom loda fast mig själv i mig själv. Låt mig få läsa. Jag skrev en bok för några år sedan. Jag vet inte att jag brukar läsa så mycket ur den där, men jag gör det idag. Och det här handlar om när jag för 5 år sedan lite drygt blev sjuk. Och det står så här. Till sist var det alltså min tur. Jag satt hos företagshälsovårdens läkare och började återigen gråta. Jag berättade om åren med ångest och depressioner i familjen. Om oron på liv och död. Och om hur allt detta blandats med utmaningarna som pastor och verksamhetsledare. Fördämningen brast. Och jag sörjde. Dels sörjde jag min egen smärta, min egen maktlöshet. Och dels sörjde jag känslan av att inte riktigt ha fixat det. Att alla bollarna privat i familjen, personligen i mitt eget hjärta och i tjänsten i församlingen tappades. Jag tappade alla bollarna på en gång. Många berättar liknande historier om hur friheten till sist beskärs. Och i efterhand kan man höra sin egen röst och hur vissa uttryck med tiden blivit allt mer frekventa. Jag måste göra detta. Om inte jag gör det, då gör ingen det. Jag har inget val, men det lugnar snart ner sig. Tills man en dag sitter hemma i soffan och mörkret rullar in. För första gången i livet fick jag själv smaka på ångest. Jag har ofta stått bredvid och lidit med mina närmaste, men den här gången var ångesten min. Där och då tror man inte att det någonsin ska gå över och somligt dör i den där soffan. Men så en dag hörde jag en viskning i mitt hjärta, så tydlig som aldrig förr, och jag uppfattade den som Guds. Du måste ingenting. Du måste inte sluta vara pastor och du måste inte fortsätta. Gör som du vill. Tillsammans med vila, musik, promenader och värmen från mina närmaste tror jag att detta var ganska avgörande. Och nu kan jag se det ännu tydligare ändå. I soffan sitter en trött och sliten pastor, uppfylld av sorg och mörker. Hans frihet är så avlägsen att han har glömt hur den känns. Och det är just detta han djupast behöver höra. Du måste ingenting. Jag påstår att den viskningen hjälpte mig att bli frisk. Anden är också med och både tröstar oss, lyfter oss, men också skärper vår blick. Om jag fick skicka med dig ni som har varit på retreat som vi har ordnat genom åren, ni har hört de här frågorna förut, men jag tänker att de tål att upprepas. 4 stycken frågor man kan ställa sig för att liksom få hjälp med den här andens blick. Den första frågan är: vad har jag för mycket av i livet? Och den andra frågan är ju ganska självklar då: vad har jag för lite av i livet? Men så långt kan ju vilken time management guru som helst vara med oss. Den intressanta frågan är 3. Vad är det för krafter som hindrar mig från att ändra på det? Är ni med på att det kan vara krafter både i mig och utanför mig? Vad är jag rädd för? Vad tror jag att jag måste? Vad tror jag krävs av mig? Vad har jag för bilder av ett fromt liv eller en lyckad människa eller vad det nu skulle kunna vara? Och den fjärde frågan: vilka källor öser jag ur? Jag tänker att de där inte är så dumma. Jag ställer mig dem någon gång då och då. Och även här, med andens hjälp, vad är det för krafter som hindrar mig från att göra det som jag upplever att Gud kallar mig till, eller det som jag djupast vill? Låt mig få säga några ord också då. Om detta handlar det om ljuset som upplyser, låt mig säga några ord om den renande elden. Det är på många sätt en överväldigande upplevelse ibland att möta Gud. Vi säger ju den helige ande, eller hur? Och när Mose möter Gud vid den brinnande busken, då får han befallningen att ta skorna av sina fötter, för han står på helig mark. Det finns någonting med gudsmötet som också är liksom överväldigande. Profeten Jesaja möter Gud i en syn och han tror att han ska dö. Det som sker är att han dels får syn på Guds helighet, men han får också syn på sin egen smuts och sin egen synd. Och han bara ropar rakt ut: ve mig, jag är förlorad. Vad handlar det här om? Det är som att ljuset från Gud är så starkt att det ibland erfars som en renande eld. Ibland är man med om hur Guds ljus och Guds eld bränner bort saker. Låt oss läsa en bibeltext. Johannes 16. Det är Jesus som talar med sina lärjungar strax före påskens händelser, och så säger han så här: men jag säger i sanningen, det är för ert eget bästa som jag lämnar er. Ty om jag inte lämnar er kommer inte hjälparen till er. Men när jag går ska jag sända honom till er. Och när han kommer ska han visa världen vad synd och rättfärdighet och dom är. Synd, de tror inte på mig. Rättfärdighet, jag går till fadern och ni ser mig inte längre. Dom, denna världens härskare är dömd. Anden kommer, och Jesus poängterar gång på gång att det där är någonting bra. Och anden lyser på världen och på tillvaron och upplyser om dom, om synd, rättfärdighet och dom. Det är alltså anden som lyser på mig så att jag i någon mening kan få syn på slagget, smutsen, det där som står i vägen. Han gör aldrig det för att förskjuta mig. Han gör aldrig det för att fördöma mig. Han är inte, ni vet, när man möter en exceptionellt präktig människa kan man känna sig lite usel. Är ni med på vad jag menar? De är bra på allt, liksom. Och det andas någonting runt det där som får mig att vika med blicken, att skämmas, att känna mig usel. Det är aldrig andens verk att det sker. Anden fördömer inte på det sättet. Andens ljus och eld är renande. Det är en helig och överväldigande upplevelse. Men den är också fylld av barmhärtighet och nåd. Ljuset som lyser är varmt, inte kallt. Det är varmt. Gud vill rena, Gud vill upprätta, Gud vill befria. Jag vet inte hur många exempel jag har från mitt eget liv på hur anden lyser på antingen en händelse, men det här blev inte bra. Du behöver gå tillbaka och rätta till det. Något som är sagt eller gjort. Eller områden i ens liv, eller självupptagenheten, whatever, vad som helst som jag behöver tala med Gud om. Och han kommer och lyser på det där. Gud beskrivs ju i Bibeln som en förtärande eld. Och det är lätt att missförstå en sån bild. Är inte Gud för oss då? Jo, absolut är han det. Men som ni vet, Daniels vänner i ugnen i Gamla testamentet, de är med om eld där människan inte förtärs. Däremot så förtärs repen som binder dem. Den förtärande elden är aldrig ute efter oss. Den är ute efter bojorna. Den är ute efter synden. Den är ute efter det där som gör mig mindre mänsklig. Anden kommer och befriar mig från det. Kommer ni ihåg den här texten? Sadrak, Mesak och Abednego, de går där nere i den där elden och det finns en människoson som går med dem. Och så kommer de ut därifrån och så är det enda som har frätts bort, det är bojorna, snörarna, den förtärande elden. Gör att somligt bränns bort och det ska inte romantiseras. Det sker ibland i samarbete med omständigheter, relationer, enskilda händelser, motgångar, lidande. Det är som att Gud tar omständigheter i våra liv och använder det för att forma Jesu bild i oss. Och det kan vara djupt smärtsamt, men min erfarenhet är, trots att somligt bränns bort i de mötena med anden, så handlar det inte om att min innersta existens någonsin har hotats. Han är inte emot mig. Det är slagget, det är det som bakbinder mig som har förstörts. Så slutligen då. Anden hjälper mig att se. Jag får syn på Jesus. Jag får syn på vem han är. Hur jag kan likna honom allt mer. Jag upptäcker med andens hjälp att jag är ett Guds barn. Jag upptäcker med andens hjälp vilka rikedomar Gud har gett mig i Jesus Kristus. Jag får syn på min synd, det som behöver renas, det som behöver brännas bort. Vilket andens eld vill hjälpa mig med. Också när det brinner är han för oss. Det är kort sagt anden som hjälper mig att möta, erfara och likna Jesus. Vi ber tillsammans. Herre, helige Gud, tack att vi får vända oss mot dig som växtligheten vänder sig mot solen. Det är du som har sökt oss. Det är du som har värmt oss och nu vänder vi oss med våra hela varelser mot dig. Kom och fyll våra liv med din egen helige ande. Smörj våra ögon så att vi kan se. Amen.